En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Vet ni vad? Hösten är här. Det blåser hårt, det blåser kallt. Det blåser högervindar överallt som Strebergs sjöng en gång i tiden. Jag vet inte om vindarna kom just från höger när jag var ute innan, men de kom från något arktiskt ställe.
Vi är på ett arktiskt ställe.
Och blött var det. Sillepodden börjar sikta in sig på vinterfönstret i alla fall. Det är ju som det är att sillepodda så här års. Vi är ju liksom en och en halv månad ifrån det sjukaste fönstret vi någonsin har upplevt. Och det råder ju fortfarande någon slags hangover från galenskapen i augusti.
Ja, det är inte mycket. Men det är ju alltid så här på höstkant att det är inte mycket matnyttigt som florerar runt i flödet.
Nej,
om vi säger så.
Det är ju inte det. Det stoppar ju inte oss från att sätta oss här och spekulera ihop någonting. Vi har ju lite grejer som har hänt. Jag menar, Champions League kan vi ju bara nämna. Två mål från Viktor Gyökeres mådde han väldigt bra av. Han strålade i den här CBS-sändningen, den är väldigt populära med...
Han verkade ha laddat för att vara med där. Han hade förberett sig för att vara... Han har sett sina CBS-studios innan, det var ju uppenbart i alla fall.
Ja, men det är ju en lite annan ton i den studion jämfört med vissa andra. Den är lite mer uppsluppen. Jag vet inte vad jag någonsin har sett Viktor Gyökeres så här öppen och rapp i intervjuer tidigare. Han brukar vara rätt så eftertänksam och inte bjuda på sådär jättemycket.
Jag tror att man märkte ju på målen han gjorde att det var ju väldigt mycket, alltså pressen på något sätt släppte. Det har nog gått honom... Han har tänkt på att det har gått en månad utan mål.
Det, ja, tror det är klart jag. Han har. Jag menar, det här är ju en spelare som är van att göra mål hela tiden. Mm. Alltså han har gått ett par, tre säsonger nu där det bara liksom... Målen har bara studsat in. Han har behövt ställa sig på en fotbollsplan så har målen studsat in. Och sen gör de plötsligt inte det därför att han befinner sig i en mycket mer krävande miljö än vad han har varit tidigare. Så jag tycker att Viktor Gyökeres har varit bra. Klart, han har inte varit bra alla matcher sedan han kom till Arsenal, men han har varit bra de flesta och han har bidragit med någonting och man ser att det är ett mer komplett fotbollslag med honom på planen jämfört med vad det var förra säsongen, tycker jag.
De gör ju, om man ska bara ta matchen här mot Atleti, de gör ju en fruktansvärt bra insats.
Ja.
Alltså då, vi var inne på det tidigare i PL-podden tidigare i veckan om att de kanske inte är det roligaste laget att titta på. Vi drog varsin MMA-referens där och konstaterade att, ja, men de vinner fortfarande matcher. De är gjorda för att vinna matcher. Här tycker jag att de också imponerar på ett sätt som jag inte riktigt såg framför mig. De kör ju över Atletico. Absolut att Atletico har... Ja, det är Julian Alvarez när han får för sig något som kan skapa något. Sen vet jag inte riktigt vad de gör med sin taktiska förändring i andra halvlek. Men Arsenal är byggda för att vinna saker. De är byggda för att vinna fotbollsmatcher. Jag tycker de ser ut att vara byggda för att vinna titlar också den här säsongen. Det är oerhört imponerande insats som de står för här.
Ja, men det är den där tyngden de besitter nu som man tyckte saknades länge.
Att
den där...
Men jag tycker de skapar saker också. Det är inte bara fasta situationer. Absolut att det är de som genererar de flesta målen, men de skapar lägen, de rör sig, de har liksom en trygghet med bollen. Jag tycker de
har också väldigt... saknat Bukayo Saka när han varit skadad, men också liksom när han inte varit i full form. Nu börjar han ju se ut som sig själv igen och det är ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare på Bukayo Saka. Det är ju bara så att när han hittar sin högsta form, då kommer Viktor Gyökeres göra fler mål. Så är det bara. Och Arsenal kommer göra fler mål, för det har vi varit inne på också, att det uppstår nya ytor, det uppstår fler möjligheter för de andra spelarna när Gyökeres är på planen och upptar liksom en yta som ingen riktigt gjorde tidigare. Han trycker ner backlinjen och han Han är spelbar på andra ställen, plus att han springer liksom inte i vägen för någon annan, för att det är ingen som är där, och det är ingen som är bara där och hugger längst fram och liksom inte ägnar sig åt så mycket annat, utan han är, det är det han ska göra liksom. Så att det ger Arsenal en helt ny dimension faktiskt. Tycker jag. Också kul, kanske hela omgångens vackraste dribbling står ju Rune Bardghji för. Hans Elastico, som ju synd att själva framspelningen är lite oren eftersom han halkar.
Men det är en
magisk dribbling i alla fall. Sånt tar vi med oss.
Ja, vi ska väl, han har ju fått väldigt mycket förtroende och kommit in på ett jättebra sätt. Och sen tycker jag Barca har ju varit lite frågetecken kring inför klassikot som väntar i helgen, med skador på Rafinha, Olmo, Lewandowski, Ferran var inte med här heller. De har ju ganska mycket offensiva avbräck, men de har också ganska bra bredd på den här offensiven nu. Fermin kliver in och hattrick i den här matchen, såg jättebra ut inhoppet mot Girona innan dess. Blir en joker för dem att ganska starta i klassikot också, även om Olmo skulle vara tillbaka. Rashford, fenomenal faktiskt. Han lyser av självförtroende på ett sätt man inte har sett på väldigt länge. Jag tycker sättet han gör sitt andra mål i den här matchen också, det är bara klass rakt igenom i hela den aktionen. Det är sånt lugn och kyla också i det. De, för mig, är de favoriter i klassikot. Även om Real Madrid har sett bättre ut. Och det är för att Real Madrids försvar alltså har inte satt på några riktigt stora proven. De gjorde det en gång. Och det var inte Atletico i derbyt. Och då släppte de in 5. Så att jag är inte övertygad om att Alonso har löst den problematiken än, och den balansen som de hade jätteproblem med förra året i alla klassikon. Så för mig är nog Barca faktiskt, trots att de har haft hackande spel på sista tiden, ganska favoriter på förhand i den matchen.
PSG hade en hyfsad utväxling också borta mot Bayer Leverkusen. 7-2 till slut. Två mål av Désiré Doué.
Det är ju alltså mycket konstiga matcher. Alltså, om vi går tillbaka till Barca-matchen, jag vet inte om du har sett det röda kortet de åker på. Det andra gula som Olympiakos får.
Nej.
Nej, okej. Okay. Kolla upp det sen. Ja, det går att diskutera. För Barcas försvar läcker innan dess, och Olympiakos har någon sorts häng och försöker komma tillbaka, och så får de det där andra gula och sen bara tappar de ju alltihopa. Det kan man ju på något sätt förstå. Bayer Leverkusen, PSG var ju också en väldigt udda historia. Två röda i första halvlek, två straffar för Bayer Leverkusen, en av dem sitter. Men PSG är ju, ja, de är regerande mästare, de är starka. Jag förstår att Bayer Leverkusen inte orkar hålla ihop till slut överhuvudtaget. Men det mest anmärkningsvärda är väl ändå att PSV Eindhoven kör över Napoli med 6-2 samtidigt.
Verkligen.
Så det är en otroligt udda Champions League.
Väldigt mycket mål. Väldigt mycket. Mål överlag.
Kort och det mål och allt möjligt.
Ja, men alltså Inter slår Union Saint-Gilloire med 4-0.
Dortmund 4-2 mot FCK.
Ja, Arsenal 4-0 som vi sa. Det var Newcastle slår Benfica med 3-0. Också väldigt imponerande och helt självklart på något sätt. Det som är lite intressant för Newcastle där är ju att det är Anthony Gordon och Harvey Barnes som gör målen. Alltså vi förlitar oss ju väldigt mycket på, ja, men såklart Volte Made som ju har börjat jättefint i Newcastle, men de har bredd i det där anfallet. Alltså, de har verkligen
Murphy fick ju spela här nu också. Elanga vilades och han såg väl pigg ut med.
2+-spelaren Jacob Murphy som jag klamrar mig fast vid att han är. Nej, men hörni, vi ska prata lite rykten och övergångar också. Jag tänkte vi skulle börja med på en plats där vi har börjat så många sillypoddar under de här, vad är det?
Patrik 12 Fik har åren. Inte utvecklats på ett personligt plan under de senaste
det är 12 år vi har hållit på med den här podden, och vi ska givetvis börja på Manchester Uniteds mittfält.
Ja, jag tror du skulle börja i Liverpool som vanligt.
Nej, för fan. Jag tror att vi har pratat mer om Manchester Uniteds mittfält än någonting annat i den här podden under åren, för att den där eviga mittfältsjakten, den pågår. Det är en hel del rykten om att man vill förstärka, och det behövs förstärkas. Nu är ju Manchester United eventuellt på en lite bättre plats. Alltså, det har ju sett bättre ut och de har fått utväxling på de värvningarna som de har gjort i sommar. Senne Lammen som har kommit in i målet, och visst, han har bara stått 2 matcher än, men det har ju sett betydligt tryggare ut än vad det har gjort på länge. Kunja Mbeumo, Ser jättefina ut. Benjamin Cesko har väl inte riktigt kommit igång än, men det är ju också en ung spelare som med en otrolig liksom höjd i som man har på tillväxt. Sen är det så här, Casemiro sitter på utgående kontrakt. Ugarte som man har värvat in har inte liksom, han får knappt spela. Kobbie Mainoo får inte heller knappt spela. Alltså det är mycket frågetecken på det där mittfältet. Bruno Fernandes spelar på position och gör såklart väldigt
finns
mycket.
Finns ju en del frågetecken om Bruno Fernandes framtid också. Ska vi lägga en ganska mycket
rykten.
Det
var ju frågetecken runt i somras.
Han ja, men de har eskalerat igen. Och nu är det ju en mindre prislappar det pratas om. Vi pratar om intresse från Bayern München och annat löst runt i flödet. Vi får se om det resulterar i någonting, om Bruno kanske lämnar, om inte han får spela lite längre fram i banan igen. För jag tror inte det är så bra för Bruno att spela i den rollen han får just nu i United. Han känns ju nästan lite överflödig.
Ja, men de lyckades ju med den huvuduppgiften i sommar, var ju att kapa bort The Bomb Squad. Och det har man ju lyckats göra nu. Ja. Det tog ju mycket tid och kraft. Och nu är man ju lite på en position där man kan börja om då, va, med ett nytt projekt. Även om Amorim kom in för snart ett år sedan, så har ju hans liksom projekt egentligen bara börjat. Och med det så kommer det behöva värvas centrala mittfältare. Det är två namn som nämns ganska frekvent. Det ena är Stiller från Stuttgart, och Elliot Anderson i Nottingham Forest. Två jättefina spelare som båda två. Elliot Anderson skulle jag vilja säga, han är ju lite mer offensiv än vad Angelo Stiller är. Båda två är egentligen spelare som hade direkt gjort Manchester United bättre här och nu, skulle jag vilja påstå. Nu var ju Casemiro bra mot Liverpool senast, men det är ju så här, borta mot Brentford och såna här matcher, då kommer inte Casemiro kliva ut och göra sitt allra bästa i känslan. Då blir det lite mycket på hälarna.
Casemiro förtjänar att bara spela när han känner för det själv. Han har införskaffat sig den rätten, tycker jag.
Elliot Anderson har spelat in sig i det engelska landslaget, sett jättebra ut. Han befinner sig i ett dysfunktionellt Nottingham Forest. Han vill ju därifrån, det råder ingen tvekan om. Stiller, Real Madrid har varit där och scoutat, fler lag har varit där och scoutat. Också liksom Tysklands lagspelare nu. Det är ju en mer av en liksom så här bollkontrollerande taktpinne på mittfältet än vad Elliot Anderson är, som är lite mer kreativ då, men ändå väldigt väldigt fin tvåvägsspelare.
Det är ju lite andra mittfältare som också kopplats. Alltså, vi ska väl inte helt slå fast att United är bortribblade i Adam Wharton-jakten när den drar igång.
Nej.
Det är ju inte helt otänkbart att de gör en bra säsong för Champions League.
De var och drog i Baleba, som ju också har har de kvaliteterna som man är ute efter.
Manu Kone har ju varit på listan också. Vi har ju Julmand i Sporting också, som fortfarande kopplas samman med United. Så att det finns ju ganska många olika mittfältare, och det känns ju inte helt otänkbart om de har resurserna för att de skulle gå in redan i vinter och plocka in någon. Sen är frågan vilka mittfältare som är aktuella att värva redan i vinter och vilka klubbar kan tänka sig släppa och annat.
Ja, men dels det, och sen också vad man har för budget här och nu på en mittfältare i januari. Det är inte det bästa fönstret. Gör man en helt okej höst nu, så är väl kanske känslan att man kan kanske göra jobbet lite mer gediget inför sommaren istället. Man kan inleda förhandlingar kanske med en agent, man kan scouta marknaden ordentligt, ha någonting som blir hyfsat klart kanske i juni redan som kommer in som kan förstärka dem till nästa säsong. Det här är ju ett projekt som kommer behöva ta några år för Amorim. Manchester United ska liksom inte bara ta ett kliv uppåt. De ska ta fem kliv uppåt.
Och vi ska inte slå fast att Ruben Amorim tränar United i vinter. Nej, men alltså på riktigt, vi kan inte slå fast någonting när det gäller United just nu. Så att just nu ser det bra ut efter segern mot Liverpool. De gjorde väldigt mycket rätt i den matchen, men nu behöver de få ett bra sål mot Brighton här också i helgen, annars så blir det. Det blir storm igen. Ja. Det blåser från alla möjliga håll och kanter, som du sa här i inledningen av podden.
Ja. Du vill prata Endrick, skrev du till mig i vår chatt här innan.
Karn får inte spela.
Nej.
Alltså, han har inte spelat en minut under Xabi Alonso. Han fick nian inför säsongen. Har inte fått spela en minut. Fanns i läge mot Getafe i helgen. Kommer inte in. Han ska ha varit ganska märkbart frustrerad över det där rapporten om att han ska sparka till en vattenflaska och annat när han fick liksom indikationen på att han inte går ut och kommer få komma in i den här matchen heller. Han är enda spelaren i Xabi Alonsos Real Madrid som inte har fått en minut än. Han vill ju då bort av alla förklarliga skäl på lån. Och det finns ju lösa rykten hit och dit om alla möjliga klubbar. Marseille flöt väl förbi någonstans. Manchester United flöt förbi i mindre kanske trovärdiga brittiska mediehåll. Det hade ju varit något, om inte annat. Mm. Vi får se vad han ska göra, men någonstans måste han ju lånas ut eller göra något. Han verkar vara insett på att han har en framtid i Real Madrid på sikt. Men här och nu är det ju ohållbart när han uppenbarligen inte går före Gonzalo Garcia som har flyttat upp i A-laget. Han får inga möjligheter, ingen speltid, och det är ganska många som konkurrerar om offensiva platser. Och bara för att dra en parallell, så Franco Mastantuono som har kommit in från Sydamerika nu under den här sommaren från River Plate, han har ju blivit ordinarie. Han spelar ju varje match. Absolut, han gör det som högerytter, och Xabi Alonso verkar inte se Rodrigo som en högerytter här och nu och vilja spela Mastantuono där istället. Men han får ju anmärkningsvärt mycket förtroende, även om jag tycker han har gjort det bra. Endrick förstår jag om han vill fly illa kvickt för sin egen karriärskull.
Ja, men inte annat så behöver han ju speltid. Han behöver kanske lånas ut även om Real Madrid inte hittar en köpare i januari, för det är ju svårt att göra en sån affär i januari, men de måste låna ut honom. Men då passar jag väl på att bara smyga in en fråga från Rasmus Ryefalk. Vilken realistisk forwardsvärvning kan Everton göra som faktiskt kan vara ta vara på de bollar som NDI och Grealish så fint kan leverera? Endrick på lån i januari.
Är det Everton?
Ja, men varför inte? Han får ju garanterat spela. Han kommer få spela med ett lag som kommer befinna sig i mitten av Premier League. Är det så fel?
Kanske inte.
Jag vet inte.
David Moyes, är det han som ska förvalta Endrick alltså?
Jag vet inte, är det så fel? Jag...
Något måste han göra, och det måste ju bli rätt. Ja. Det är den känslan där. Om det blir fel så då kommer han...
Han är 19 år gammal, han behöver framförallt få spela.
Alltså
regelbundet i ett lag där det betyder någonting. Och kommer han till Everton så kommer det betyda någonting. Liksom.
Mm. Milan är en annan tanke jag hade.
Ja, men... ja, absolut. Ja, men på lån. Men vill Milan ha en 19-åring på lån i ett halvår liksom? Jag tror att Everton är mer benägna att göra den och sen gå för en värvning, även om det blir någon annan i sommar.
Mm. Det ska inte finnas någon köpoption i det här lånet. Det ska vara ett straight-up-lån också.
Det är det jag tänker.
Ja.
För jag tror inte att Real Madrid... Det är klart, har de inte tänkt spela honom överhuvudtaget så kanske de lika gärna kan sälja honom. Och då blir det ju förmodligen ett lån med köpoption då i sådana fall. För det är inte en affär som blir klar.
Nej, han verkar ju inte ingå i Xabi Alonsos planer. Det blir väldigt konstigt att han också får nian.
Mm.
Så att det är en väldigt underlig situation han sitter i, tackar Kendrick, måste jag säga.
Vi kan väl slänga in Lewandowski där också då. Det är ju lite andra förutsättningar.
Han är ju mål att få spela när han, ja, när han är frisk.
Ja, när han är frisk. Han är ju heller inte 19.
Han är 37.
Ja, han har liksom inte framtiden framför sig. Vad är det liksom Lewandowskis svansång? Ska det bli liksom ett så här skadefyllt år? Han petar in lite bollar här och var. Är det MLS i sommar?
Alltså det finns ju trovärdiga uppgifter om att hans kontrakt kommer inte att förlängas i alla fall. Nej. Det är sista svängen i Barca. Barca då laddar för att gå för en ny stjärnforward till sommaren. Där väl det mesta snacket handlar om Julian Laranja Alvarez i Atletico Madrid. Men det är också en spelare som skulle kosta väldigt mycket pengar utifrån hur fruktansvärt bra han är. Och hur viktig han har blivit för Atleti också. Vi får se om de löser det där. Men Lewandowskis tid i Barca börjar nog nå sitt slut. Han har haft en del skadeproblem. Han har inte sett lika vass. Med det sagt, utifrån vart Barcelona var när de värvade honom. Jag var lite skeptisk där och då. Till att man la så mycket pengar på en spelare som Lewandowski, det ekonomiska sitsen de satt i. Men han har ju faktiskt visat att det var värd pengarna bara på sättet han har öst in mål, på sättet han har hjälpt dem att på något sätt komma tillbaka till världstoppen. För där har han varit jätteviktig. Vi får se hur mycket speltid det blir den här säsongen. Det är ju till och med så att man kan argumentera om Ferran Torres går före som central forward när alla är friska. Så Ja, men det blir spännande att se vart han går. MLS låter väl inte helt otänkbart.
Nej.
Är det helt otänkbart? Han har ju en ganska liksom hög självbild ändå, så jag kan ju tänka mig att han ändå vill vara kvar i Europa och fortfarande spela också om rätt bud kommer.
Ja, ja, jo absolut, men det är också så här, vem betalar den lönen i Europa för en liksom 37 år? Visst, det är Robert Lewandowski, han är en av tidernas bästa målgörare.
Ser man inte Milan målskyttare gör det här också, slänga in Milan ofta, men
nej, alltså, kan...
Ser du inte det?
Ja,
ser du inte framför det Lewandowski en Milan tröja?
Hade han varit lite, nej jag vet inte.
De har ju säkert fått blodat tand av att de tog in 40 år i Luka Modric som är bäst i Serie A just nu.
Jo absolut, men ja kanske, jag vet inte. Det kändes ju trött jag också, men det har du rätt i.
Han har ju varit helt fenomenal.
Ja.
Så att det, och Lewandowski kan nog ösa in mål i Serie A om han håller sig frisk och får spela och kommer dit.
Okej, jag köper det. Vi slår fast,
Lewandowski
till Milan.
Ja, vi får se.
Lite tränare har ju bytt plats med varandra. Och jag kan bara nämna att Vincent Kompany förlängde sitt kontrakt med Bayern München. Den såg jag inte komma för ett halvår sedan. Men
han har gjort det bra.
Ja, absolut.
Han har gjort det bra och de är väldigt nöjda. Och fansen verkar väldigt nöjda också med Vincent Kompany hittills. Och känner att det här är någonting värt att bygga vidare på. Det var ju lite... Kjall på linan i somras när han inte spelade vissa unga spelare och det var liksom uttagningar under klubblags-VM som han reagerade på. Men de gör ju resultat i ligan. Harry Kane öser in poäng.
Ja, det gör han.
De känns oerhört stabila och trygga och en av utmanarna såklart i Champions League precis som många andra toppklubbar.
Så, framförallt så har ju Bayern München fått utväxling på några yttervärvningar. De har ju kämpat på sen Robben Ribéry-duon med att få in något motsvarande. Olise har ju varit fenomenal sedan han kom in då förra sommaren.
Du tänker på Luis Diaz?
Luis Diaz, ja, jag tappade namnet. Luis Diaz har ju varit bra sedan han kom in i somras. Och sen Harry Kane är ju en, liksom ett unikum.
Jackson har inte varit någon höjdare än riktigt.
Nej.
Det är alltså, vet inte, man kollar kanske sällan Bundesliga-tabellen så ofta. Jag Kevin Bader kollar väl den varje morgon, men
varje timme.
Precis, se om det har hänt någonting. Bayern München har alltså 7 segrar på 7 matcher och de har målskillnaden 27-4 på dem. Det jag tror blir väldigt svårt för Rasenball, Sport och Stuttgart och Dortmund och de andra att överhuvudtaget ens vara nära den här säsongen.
Nej, så är det ju. Förra årets superskrälllag i Premier League, Nottingham Forest, räckte ju inte riktigt hela vägen. Även om det blev de snubblades till Europa League till slut efter på Crystal Palace bekostnad.
Jag börjar undra om de inte åker ut i slutet. Nej, men alltså på riktigt.
De har nu tagit in Sean Dyche, tredje tränaren för säsongen, och vi är i mitten på oktober.
Exakt därför. De är helt snett ute på allting just nu. Och jag vet inte om... Absolut, Sean Dyche kan sätta ett försvar.
Ja. Men... Från Nuno... till Postecoglou, till Sean Dyche. Det svänger.
Sitter Dyche-säsongen ut?
Ja.
Eller håller Marinakis på att försöka liksom bli någon form av reinkarnation av Jesus Gilichil, gamla atletitränaren? Han som sa att sparka tränare är som att ta en öl för mig. Jag kan ta en ibland, eller ska jag ta 20 på en kväll.
Ja, men Sean Dyche är väl Nottingham kodad som kidsen skulle säga då.
Tror du Marinakis bryr sig om det?
Nej, det tror jag visserligen inte. Men jag tror jag för mig att Sean Dyche liksom är Nottingham supporter i
ja,
grunden.
Han har en Forest koppling. Det är ju ingen, det fan dykt upp överhuvudtaget.
Han är väl från krokarna där liksom.
Sherwoodskogen.
Jag menar alltså att vi vet ju vad Sean Dyche kan göra. Men vi vet ju också vad hans begränsningar är. Du kommer inte vinna ligan, du kommer inte ta en Europaplats med Sean Dyche. Jag tror inte det. Du kan däremot rädda en säsong och få ihop ett försvarsspel och vara ett svårslaget lag, framförallt på hemmaplan. Det är ju det man är under Sean Dyche.
Jag vet att det bara gått 8 omgångar, men jag tror att vi behöver inte ens tänka på Forest i en Europa 3 år.
Nej, det behöver vi inte göra. Trots att, jag menar, truppen är fortfarande fin liksom. Solida försvarare, Elliot Anderson, Gibbs White, alltså
Sean Dyche.
Chris Wood gynnas av den här tillsättningen.
Verkligen, verkligen. Han kommer få fortsatt förtroende, det är en sak som är säkert.
Ja, det kommer han.
Dan Doje tror jag inte är lika nöjd över den där megaflytten från Serie A till Forest där och nu i alla fall. Han var ju petad av Postecoglou i sista matchen där också.
Postecoglou, ja. Den är speciell. Hörde ni, vi har fått massa frågor också. Vi tänker vi passa på med dem för att det är ändå det ni vill höra. Dennis skriver, är det dags för Liverpool att öppna plånboken nu? Jag tror att nej, det är det verkligen
om
inte.
Om det här Madrid-ryktet med McAllister stämmer. De ska ju ha avancerat lite i...
Jo, men det har det ju pratats om rätt länge att Real Madrid är sugna på McAllister. Och det tror jag absolut, det skulle kunna hända till sommaren att Real Madrid går in och betalar...
Tar Konaté och McAllister.
Ja, Konaté har ju sitt på utgående kontrakt. Det gör inte McAllister.
Nej, men McAllister måste de lägga pengar på. Konaté kommer ju bli klar i februari typ.
Ja, det är väl känslan. Ska säga.
Nu när Saliba har förlängt med Arsenal så känns det som att det är öppen gata för att Konaté ska till Real Madrid i alla fall.
Ja, McAllisters kontrakt går ut 2028 så att det blir ju en rätt så dyr prislapp i sådana fall. Men Liverpool är också en klubb som säljer om rätt bud kommer in. Alltså, de vill inte sälja... Nu tappar jag det igen.
Vem då?
Luis Diaz.
Du var verkligen helt förträngt Luis Diaz.
Ja, han
lämnade så var det liksom persona non grata. Han finns inte längre.
De vill inte sälja Luis Diaz i somras, men han ville gå. Ett bra bud kom in, ja, då väljer man ändå att göra det, va? Tillräckligt bud på McAllister så kan han säkert lämna.
Sen jo, fast den positionen är ju också, det är en sak att sälja en ytter som vill ha ett nytt kontrakt. Som
också är liksom 28-29 år gammal. Ja, och
för ett ganska rejält överpris. Mm. Och sälja liksom, vad heter, hjärtat och själen på mittfältet som McAllister ändå är, som inte går att ersätta bara hur som helst.
Ja, nej, jag säger inte att det blir billigt, men jag säger ändå att det kan gå att göra liksom.
Då ska de ha Wharton klar.
Precis.
Då ska de ha Wharton klar. Ja, sen tror jag att det snarare kanske blir åt det här hållet att Real Madrid går för Wharton.
Så kan det också bli. För det tror jag också är förutsättningen. Det är att jag tror Adam Wharton är det namnet faktiskt.
Wharton är namnet vi kommer prata om antagligen redan i vinter, men framförallt nu till sommaren så kommer det bara vara Adam Wharton hit och Adam Wharton dit. Det är jag ganska övertygad om.
Ja. Han sitter på egenskaper som central mittfältare som väldigt få gör. Och det vet man att de här bästa klubbarna i världen, de vet, det dyker inte upp så många såna här spelare. Det dyker upp duktiga spelare, men just de som har den där lilla extra touchen och finessen central på mittfältet som kan spela åt båda hållen.
Där kanske pratas lite Hugo Larsson till sommaren också.
Det kan det göra. Det är ju, han är ju mer en dussinlirare i sammanhanget. Men det är klart att att Hugo Larsson är en jätteduktig fotbollsspelare.
En spelare som de här klubbarna tittar på.
Ja, så är det. Så
har
det
gjort.
Men han kommer inte gå för Adam Wharton-pengar.
Vad nu Adam Wharton-pengar blir.
Ja, det har ju med andra saker att göra också såklart. Men... vi kan fylla på då med, för vi fick en liknande fråga, kanske lite mer ställt med lite mer
finess.
Nej, med lite mindre needle. Att om Victor skriver, om Syk var Liverpools värvningsansvarig / sportchef, vad hade han lagt till denna trupp på några års sikt? Men det är ju mitt backar egentligen det enda som fattas just nu. Annars är det ju bara låt den här truppen få växa ihop. Liksom. Det är fortfarande ett väldigt ungt lag. Du måste hitta en rytm mellan spelare som Gravenberg och Florian Wirtz och Alexander Isak och Kerkers och Soboslai och så vidare.
Det hade ju inte varit här om du hade varit sportlig ansvarig. Vi hade fortfarande haft John Joselevi kvar i laget och typ Ben Doak på kanten.
Ja, så verkligen.
Så att Liverpool hade varit på en helt annan plats om du hade suttit som värvningsansvarig, tror jag. Sarr hade ju florerat runt på kanten, det är en sak som
Gud, ja.
Han hade ju Adama Traoré på den andra.
Jag hade lagt Alexander Isak pengar på Ismail Sarr.
Det hade du gjort. Jag hade gett upp på första försöket och gått på Ismail Sarr istället. Där vi hade varit.
Det är där vi hade varit.
Han har helt andra behov i den här truppen, tror jag.
Erik Johansson skriver, Ivan Toney på väg till West Ham i januari. Kan han rädda dem? Nej.
Du tror inte på det?
Inget kan rädda West Ham.
Alltså, vadå inget kan rädda West Ham? Jag tror absolut att West Ham kan rädda ett kontrakt och klara sig.
Ja, de kan klara sig. Jo, absolut. Men, och Ivan Toney är ju den där spelartypen som... ja, men det händer ju saker runt honom. Han är inte den spelaren som springer och gömmer sig eller faller ur matchbilder. Han ser ju till att vara involverad i grejer. Jag har ju gjort det bra borta i Saudiarabien och gjort massa mål. Och är han bara liksom fysiskt liksom frisk, om han är hel, så kommer han ju bidra. Men vi vet ju också att West Ham är klubben dit centrala anfallare går för att dö. Det är ju bara så. Det finns ju knappt en central anfallare som har lyckats med någonting de senaste åren i West Ham. Så att är han immun mot den förbannelsen, så kan det säkert
bli. Han har gjort det ganska bra borta i Al-Ahly, Toney.
Ja, men han har ju det, absolut.
Ja, så att, nej, jag tror absolut att om det går att lösa, så hade det varit en jättebra förstärkning för dem i det här läget. Eftersom Fylkrog inte verkar vilja bli helt frisk och funka.
Nej, men för han har drabbats av West Hams förbannelse över centrala anfallare. Sen lider West Ham så enormt mycket av att man sålde Kudos. Det är ju bara så. Han var deras bästa spelare under förra säsongen. De har inte ersatt honom. Och Graham Potter under tiden han var där, de kunde ju liksom inte försvara fast situationer. Kombinationen av att du inte har din bästa spelförande omställningsspelare och att du inte kan försvara defensiva fasta situationer gör att du överlever liksom inte i Premier League om du inte får ordning på de två sakerna. Nu tror inte jag heller att West Ham kommer åka ur. Eller jag hade dem på nedflyttningsplats i mitt tips inför, så att det kanske jag ska hålla fast i det.
Hittills utifrån säsongen så borde vi hålla fast vid det.
Ja, men jag tycker det finns en del andra som också ser bedrövliga ut. Typ Wolves, som jag inte hade räknat med skulle vara så här under isen.
Jag hade Wolves under sträcket i mitt tips.
Ja, jag vet.
Det är man ju ganska rätt på hittills, och de kommer vara kvar där. Det som överraskar är ju såklart att
Sunderland överraskar.
Ja, Sunderland överraskar, men också att Burnley och Leeds ser ju ganska starka ut de också. Ja. Och det är ju båda ju oerhört gott ur ett liksom utifrån objektivt perspektiv för nedflyttningsstriden den här säsongen.
Ja,
det kommer bli oerhört.
Vi kan liksom inte ha en säsong till där alla tre nykomlingar åker ut liksom.
Vi kan inte ha placeholder som Sheffield United. Alltså, jag har fortfarande inte släppt vad de gjorde när de var uppe. Det var
bland det sämsta.
Ja, men det var sån slöseri på uppflyttningsplats att jag sett maken till det.
Mikael Sundell skriver: Leeds behöver en höger ytter och en tia, kanske en striker också. Farke var tydlig med det redan i augusti, och Harry Wilson var ju på G på deadline day. Rimliga alternativ i januari. Alltså, Harry Wilson är ju en sån typ, den nivån spelare. Sen har ju han fått spela mycket för Fulham i en del på den här säsongen och varit ganska tongivande.
Leeds kommer väl titta utanför de brittiska öarna, va?
Ja, men man har ju också sin Red Bull-koppling där ju, där man ju liksom lite löst ingår i Red Bull.
Lite löst,
ja. Ja, men Red Bull äger väl, de är väl minoritetsägare i Liverpool,
ja.
Eller i Leeds. Så att jag vet inte vem är höger ytter
jag tänkte också på Antonio Nosa i Leipzig, men det kanske är ett lite underligt steg att ta från Leipzig till Leeds just nu.
Ja, alltså det är klart att det kan väl hända det också, men
ta in John Mellberg i försvaret. Nej, jag har faktiskt inte jättegod koll på Salzburgs nuvarande liksom up and coming spelare som kan vara intressanta. Men de har ju Kerim Alaybegovic som högerytter, men han är 27.
Ja, men de har
gjort det bra dock i inledningen av österrikiska ligan här, ser jag.
Petar Ratkov, den här serben. Det är väl striker och ytter och lite sådär, lite blandat. Kan spela på flera positioner.
Jag tror de går den vägen. Det är svårt att se.
Ja, men han har ju gjort 6 plus 2 på 10 matcher i österrikiska Bundesliga. Alltså, nu fabulerar vi vilt utifrån bara att, men jag menar det är ju inte ologiskt med tanke på Red Bull-kopplingen. Vi vet att de är inte blyga för att flytta runt lite spelare mellan sina associerade klubbar. Jag tror inte fall Red Bull äger typ så här 15% eller 20% eller någonting i Leeds, har jag för mig.
Ja, men då ingår ju inte de i den här flytta nej, runt.
Nej, de gör ju inte riktigt det, va, men det finns ju upparbetade kontakter. Jag menar en 22-årig serb från som gör det kanon i Salzburg. Är inte det en typisk så här nedre halvan Premier League-värvning?
Det är sant.
Ja, jag bara nu bara lägger vi pussel i realtid där. Henrik Leibrat skriver: en liten försvarare kan väl Arteta ändå få i julklapp av farbror Stan. Vem? Nej, de kan inte värva fler försvarare nu. Arsenal ska inte värva någonting. De ska bara ha det här, precis det här laget de har just nu. Fokusera helt och hållet på att få det här laget att prestera precis som man gör just nu. Hålla den här farten. Inga störningsmoment. Inga nya spelare in, inga spelare ut. Hålla alla friska och glada och bara låta det här liksom bara ånga på.
Om de skulle få en riktigt, riktigt vass vänsterytter tillgänglig, då kan jag ändå köpa om de byter ut Martinelli, eller?
Ja, alltså, men man har också Ebrici Esse som kan spela där liksom, när Ödegård är tillbaka från sin skada och så vidare. Så att grejen är att skulle de ta in säger Rodrigo nu, så det kan störa mer än vad det hjälper. Om när nu laget
just Rodrigo kan nog störa mer än vad det hjälper i det här läget.
Ja. Nej, men alltså, och jag tycker Gabriel Martinelli har börjat bra den här säsongen. Han har gjort flera fina mål.
Absolut. Absolut.
Och varit liksom bättre den här säsongen än vad han har varit på ett par säsonger. Så att nej, jag ser liksom inte att de ska ta in någon, även om det kommer liksom en super vänsterytter som en Nick Williams eller vad som helst. Fan, inte nu. Inte till sommaren, absolut. Till sommaren kan vi liksom lägga till lite grann här och nu. Bara låt maskinen rulla liksom.
Du tror inte det finns plats för ytterligare någon mittback som även kan spela ytterback om det behövs?
Vad sa du?
Du tror inte det finns plats för en mittback till som kan spela ytterback om det behövs? Helst i vänster.
Ja, exakt. De har ju inga sådana.
Jag tror inte de behöver några fler backar.
Nej, de behöver inga fler backar. Marcus Holm skriver: är Marcus Rashford det bästa lånet någonsin?
Nej, det är Anthony till Bettis. Lingard.
Ja, Jesse Lingard till West Ham igen. Det bästa lånet ever.
Julian Faubert till Real Madrid.
Men Marcus Rashford.
Fenomenalt lån hittills.
Ja. Han var jättebra i i Aston Villa under.
Ja, men han var inte den här nivån han har visat på sista tiden. Han var inte det här självförtroendet, den här självklarheten, den här liksom. Han ser ruskigt bra ut.
Ja.
Yeah. Och det är kul att se.
Ja, alltså, och vi alla har ju vetat att den här höjden finns i honom. Vi såg det ju redan när han var tonåring att shit, det här är en spelare liksom utöver det vanliga. Det här är inte vilken 18-åring som helst som kommer fram. Han har liksom en annan höjd i sig. Sen så var ju liksom hela miljön så toxisk att, och han var inte spelaren att riktigt hantera den miljön heller, utan han var kanske lite för liksom mentalt skör, ska man säga så, jag vet inte, det är väl kanske för hårt, men han kunde inte riktigt hantera att ta hela det här dysfunktionella laget på sina axlar. Han behövde en annan miljö för att få ut det mesta. Så är ju vissa spelare, att man är olika liksom. Och United hade behövt kanske någon som kanske inte hade den allra högsta höjden, men någon som kunde ta ett lag på sina axlar och bara borra fram resultat. Och det kanske inte var riktigt Marcus Rashford, men att hans fotbollskvaliteter var på den här nivån, det har man ju liksom någonstans vetat i bakhuvudet. Och det är ju jävligt häftigt att se honom i ett sånt här välfungerande lag där allting stämmer, bara liksom flyga fram.
Vilken bra flytt för honom. Och vilken bra flytt det var för Barcelona också. De lär vilja köpa loss honom, tror jag.
Väl scoutat igen. För jag var in. Alltså, man var ju såhär, ska Barcelona ha Marcus Rashford nu? Vad håller de på med?
En blessing in disguise att de inte hade råd med att handla från högre hylla på så vis. Ja. Att de inte hade råd med Luis Diaz.
Nej, men det är verkligen värt att ibland titta på spelare som man vet har kvalitet, men att det kan vara liksom så här, är det miljön som har gjort att den här spelaren nu inte fungerar, och lyfta ut ur situationen.
Titta också på Roni Bajdaji. Alltså det är ju också, han var ju en megatalang alla ville ha innan den här skadan. Och sen plötsligt verkar han jobbigt med speltid i FCK. Han får den här drömmöjligheten till Barcelona. Mm. Och då kommer det folk som säger, han borde gå till en klubb som får mer speltid och förtroende. Det är för stort steg, vad gör han? Nej, man tackar inte nej till Barcelona där. Och titta, han får spela, han bidrar, han gör elastik och Champions League. Mm. Ja, så gick det. När han ju valde det helt uppenbara valet att tacka ja till att göra den här flytten. Mm. Kul att se, tycker jag.
Verkligen. Roar Hansen och Joakim Linde fanpage skriver, psyk, håller du fortfarande med din egna åsikt om att Haaland har mest dränka folk i skoltoaletten vib i Premier League? Ja, det har jag.
Bara för att han är en skojtyp och liksom
bara för att han är på bra humör just nu.
Ja, exakt.
Du kan fråga alla mitt backar i Premier League om de inte också tycker att han har den värsta mobbarauran, för att de blir mobbade av honom varenda vecka just nu.
Alltså, ja, han är fortfarande störst. Det är inget att snacka om. Sen verkar han vara väldigt rolig och liksom down to earth, och alla har ju sett det här klippet när alla är runt på norska träningen liksom. Mm. Men det kan väl mobbare ha också. De kan vara roliga som helst. Det kan ju vara, alltså.
Nej, men han är ju fenomenal. Alltså vilken fotbollsspelare. Oh. Mål igår igen. Mål nu i 12 matcher i rad.
Han är bra.
Det är bara inget. Det går inte att stoppa honom. Det är bara så. Hörde ni? Silverpodden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då får vi se ifall det börjar dyka upp lite fler rykten, ifall det finns något annat värt att ta upp. Det gör det ju alltid. Det finns ju alltid något, eller hur? Det är bara att kolla, ni ställer ju massa smarta bra frågor till oss, så att de är vi väldigt tacksamma för. Sen vet vi hur det är. Om en månad ungefär, då kommer det liksom börja knorras, då kommer det börja komma rykten, och sen så har vi några lag med lite mer kris. Vi är lite för tidigt för de här riktiga krisstämplarna nu. Men plötsligt så har Liverpool förlorat 4-5 matcher till, och så börjar det bli kris, och så hänger Arne Slott löst, och sen så har Van Dijk gått sönder, och så,
alltså, i den här podden passar att Arne Slott kan bli hänga löst om ett tag.
Ja, men alltså det är liksom
det gjorde det inte i måndags.
Nej, men han hänger ju inte löst.
Nej,
men alltså här, det kommer ju hända saker. Så går Van Dijk sönder, och sen så är det kris i försvaret, och så måste det in med en, ja, men du vet.
La Liga väljer att ändå trots allt genomföra den där matchen i Miami efter att ha ställt in den nu.
Ja, just det.
Och gett beskedet mitt under Villarreals match mot City. Alltså det är som parodi att det är så uselt att det är ärligt. Jag bara, men det var, vad ska säga ens.
Nej.
Det var ju protester i hela La Liga under förra omgången i helgen. Alla spelade inte de första 15 sekunderna av matchen. De bara stod där i protest. La Ligas egna liksom sändningsbolag, de marknadsförde som att det här var en protest för fred. Det var det ju inte. Det var en protest mot att sluta flytta våra matcher till USA. Real Madrid var ute och svingade mot det också. Teba svingade tillbaka mot Real Madrid TV, och de har ju hållit på nu. Och sen efter det plötsligt så kommer det att nej, nu har vi ställt in det här. Det blev inte av. Vi hann inte få ihop det. Ja, det var ju bra där då, att den där protesten gav effekt. Men det var också väldigt underligt när Barcelona är med i den protesten. Ja. Nej, men alltså det är som parodi att det är.
Ja. Ja, herregud. Se fram emot en vinter med fler Makoto versus La Liga rants. De älskar vi.
Ja, vi måste få bort Teba snart. Det går inte. Någon måste ta tag i det där. Ställa upp ett val mot den eller vad som helst.
Vi ser vad vi kan göra på 7 dagar nu i den frågan. Så återkommer vi till det nästa vecka då, när Silverpodden är tillbaks. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs! I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.